Ja, men då river vi igång avsnitt nummer 11 utav Klocksnack tillsammans med Nymansur 1851. Och i dagens avsnitt, som även i säsongavslutning, ska vi ta lite lyssnarfrågor som vi har fått in under dagarna. Ja, men vi vill pumpa igång med första frågan. Hur kom Klocksnack till? Vad är historien bakom det egentligen?
Ja, vi startade Klocksnack 2012, september 2012. Och det var väl egentligen så att vi var en liten trojka med bekanta. Som vi kände väl att det fanns ett behov av ett nytt svenskt slash skandinaviskt klockforum egentligen. Som kanske hade en bra teknisk nivå, som hade... Eller kanske hade. Vi ville starta ett forum som hade hög teknisk nivå, som var lätt att använda och som hade bra aktivitet. Så att då... Det var lite slumpartat faktiskt. Det var liksom inte så att vi gick och grunnade på det där jättelänge, utan vi bara... Det var väl egentligen jag och Daviden och Spencer på Klocksnack. Och det började väl med att jag och Daviden... snackade om att starta ett nytt forum. Och så pratade jag och Spencer en del om det också. Och sen så var det en söndag i september då Daviden drog mig ett sms bara och frågade så här: jag håller på att tanka om lite forumprogramvara. Ska vi testa att starta ett forum? Nu då, vi kör liksom. Och då tänkte jag så här, ja, det måste vi göra. Det är ju så man ska starta grejer. Man ska bara dra igång. Så då drog vi bara igång. Och så satte vi oss på kvällen och så skapade vi lite kategorier och började liksom så här, dra upp lite riktlinjer för hur vi ville att det skulle funka. Och sen på måndagen så bad vi lite bekanta till oss testköra forumet och se om det funkade och så. Och sen så på onsdagen så lanserade vi. Och då bara drog vi ut det till alla vi kände i princip, att nu har vi startat ett klockforum.
Ja.
Och sen har det där bara rullat på. Och sen har det vuxit mycket, mycket mer än vad vi trodde. Men vi har ju också å andra sidan lagt... väldigt mycket resurser faktiskt på att få både ligga liksom tekniskt framkant. Vår forumplattform är ju liksom optimerad och av riktigt duktiga konsulter faktiskt.
Ja. Layouten, jag tycker ju själv, för jag har ju även hängt runt på en del andra forum och mycket andra internationella forum, och själva layouten på hela upplägget är ju väldigt användarvänligt faktiskt. Om man jämför med, alltså det ligger ju ljusår många andra jättestora internationella klockforum i hur upplägget ser ut.
Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att både vad gäller kategoriindelningarna och hur forumet är byggt utefter, vi är ju klocknörda själva, så att vi har ju utgått från vad vi själva saknar och vad vi själva vill ha, och även om alla klocknördar är ju inte stöpta i samma form.
Nej.
Utan Klocksnack gillar ju olika. Och då så är det ju ändå så att vissa saker känns ändå rätt universella. Man vill ha ett snabbt forum som funkar mobilt och som funkar med smarta kategorier som faktiskt hänger ihop med hur liksom ens intresse ser ut. Så. Och sen försöker vi utveckla kontinuerligt också. Vi startade nya underkategorier. Vi drog igång Cobra Kai som med fokus på Seiko och asiatiska klockor. Mm. Vilket det fanns ett behov av. Liksom.
Ja, men precis. Ja, men ni är mottagliga för önskemål och för frågan om annat.
Ja, vi lyssnar hela tiden. Även om vi kanske inte gör varje förändring som varje enskild medlem skulle vilja ha, så försöker vi ändå hitta essensen av
det. Liksom. Med den trafiken så är inte det realistiskt heller.
Nej.
Det funkar inte.
Nej. Men vi har ju vuxit mycket, vi har blivit mycket större än vad vi trodde. Vi trodde ju ärligt talat att vi skulle stanna någonstans runt 4-5 tusen medlemmar. Vi trodde inte det fanns så mycket mer klockintresserade i Sverige. Men nu har vi peakat över 13 tusen medlemmar. Och i år har vi slagit rekord igen i trafikmängd och i sidvisningar. Så att det finns ju liksom inte något, vad vi har sett i varje fall, någon direkt... Det finns inget hack i kurvan så.
Nej, precis. När den svenska klockindustrin går neråt så fortsätter ni ticka
på. Ja, precis. Så att uppenbarligen så finns det ju ett behov av det Klocksnack är. Och det är också någonting, det tycker jag alla medlemmar ska ta åt sig. äran för att det är ju faktiskt medlemmarna som bygger forumet. Vi som driver forumet kan ju ge en bra infrastruktur och liksom bra, vi kan pegga upp för en bra show, men sen är det faktiskt varje enskild medlem som är med och skapar ett bra forum. Och även om det dyker upp diskussioner ibland om att det är någon som har varit elak på internet, så är det trots allt så får en av de sakerna som nya medlemmar och folk runt KS pratar mest om, det är faktiskt att det är ett väldigt trevligt forum att vara på stämningsmässigt, och det är väl det, tror jag. Och sen är det väl också så att vi har valt att inte moderera så hårt, vilket en del kan kritisera ibland, men vi tycker väl ändå att det är vuxna människor, det gör också att man får ta ganska stort ansvar för det man själv skriver och tycker och tänker om saker och ting liksom. Och det tycker vi är bra, för att det är liksom inte ett dagis, det är ett klockforum. Folk är där för att prata klockor och tycker att det är trevligt och kul att prata klockor. Och det är väl liksom där man måste utgå ifrån. Då blir det blir ju lite fånigt, tycker jag i varje fall, om vi som driver forumet ska gå omkring och vara liksom åsiktspoliser eller poliser om att så får man inte skriva, så får man inte göra och ditt och datt sådär. Så vi har få regler, men de försöker vi alla se det vara konsekventa med.
Ja, precis.
Viggo, jag tänker så här, bollar tillbaka en fråga till dig, Viggo, direkt faktiskt, som kanske bryter av meta-ämnet klocksnack som fenomen och istället går direkt på själva klockorna. Vilken är optimala nyårsklockan?
Optimala nyårsklockan?
Ja, tycker du?
Alltså, jag har ju under flera års tid, medan jag firat nyår, burit smoking. Och då...
Är man smoking eller smoking?
Jag vet inte. Jag kan ha tvärfel, jag har ingen aning.
Men, nej, men alltså, jag
säger smoking i alla fall.
Ja. Tycker du att det är danskt att säga smoking?
Okej. Okay.
Vi går, nu må du ta på dig din smoking.
Yeah, färdisk. Men, nej, men i alla fall, så jag, det har jag burit. Och många år har jag inte burit någon klocka överhuvudtaget till det. För att jag tycker inte har funnits någon behov för det. Liksom en av få gånger under året jag faktiskt tar av mig klockan och lägger en lite motvilligt hemma. Men på senare tid så har jag faktiskt haft på mig en regelhot reverso. Mm. Det tycker jag är väl, den är liten enkel, plus att man faktiskt kan vända på den så slipper man se vad klockan är hela tiden.
Är inte det lite typiskt val?
Det är ju ett jättetypiskt val. Det är det. Och jag tycker även andra varianter som en Cartier Tank eller en Patek Philippe Ellipse, alltså när det kommer till de här värstingklockorna såklart, så är det absolut mest eleganta att ha på sig om man faktiskt ska ha en klocka.
Kan man ha sub till smoking? Eller är det som någon skrev på Klocksnack? James Bond-komplex.
Ja, precis. Jag hade inte haft det själv. Men jag hade inte sett någon, jag hade inte kollat snett på någon som hade haft det.
Mm.
För att jag menar, det är ju ändå någorlunda vedertaget accepterat att ha det.
Mm. Alltså, jag tycker att det funkar med klockan till smoking.
Ja.
Det handlar mycket mer om personen.
Ja, men alltså, absolut. Så ser det ju.
Jag kan till och med se framför mig att man har på sig en gigantisk dykarklocka med gummiband till smoking. Nej, det kan jag inte. Jag tar tillbaka det
så
direkt faktiskt. Frakt då? Är du fickurs taliban här när det kommer till frakt? Eller tänker
ja, fickur tycker jag känns väldigt bajsnödigt, även om det är en kul grej. Jag älskar de här personerna som köper nya, moderna fickur.
Mm.
Det är ju riktigt, riktigt läckert. Men ja... Användningsområden är ju relativt begränsade.
Mm.
Jag bär ingen klocka när jag har frack.
Nej.
Väldigt, väldigt traditionellt på det viset.
Jag bär ju flottans högtidsdräkt och Mora-klocka när jag får inbjudan till fracktillställningar.
Okej.
Okay. Ja. Vilket kan uppfattas som bajsnödigt.
Ja, också.
Ja.
Är inte den lite tung att bära runt på?
Grymt tung.
Ja.
Faktiskt. Faktiskt. Alltså, så det stör ofta min bordsdam.
Ja, men det förstår jag. Ja. Den behöver väl ha liksom en egen placering nästan.
Ja, så att det är ofta som det är många högtid som det har kommit en Mora-klocka mellan mig och min bordsdam.
Det kan ju ställa till det ibland.
En hel del. Mm. Men för att bara skruva till en annan fråga som kom upp på Klocksnack.
Mm.
Storleken på dressklockor.
Mm.
Lange till exempel är ju ganska, det är ju hyfsat stora klockor, det är ganska rejäla pjäser och ändå
delvis, alltså vissa deras klockor är ju faktiskt jättestora, men det är ju för att de faktiskt innehåller en massa kul saker.
Ett kinderägg, horologiskt kinderägg.
Ja, men precis. massa roliga godsaker.
Både månfas, sekund och datum.
Ja, men nej, men alltså, generellt sett så är ju Langes klockor inte så stora, de ligger runt en 38,5 mm.
Mm.
Vilket jag ändå kan tycka inte är särskilt stort. Men sen så har de ju en delmodeller som är något större och mer tilltagande. Men om man kollar på en Sightwag till exempel, den är ju den är som en stor hockeypuck tycker jag nästan, för att se hur den ser ut i övrigt. För i övrigt ser den ju, jag menar, tittar man på bild på den ser den ju jätteelegant ut, men storleksmässigt ser den är massiv verkligen.
Ja, men det är ofta, man står ju på morgonen och väljer mellan sin Sightwag och sin Marine Master.
Precis, men alltså, nej, men när du tog det som exempel, jag menar Sightwag, även Lange 1 Timezone, även det är en väldigt, väldigt stor klocka för vad man kan förvänta sig när man sitter och scrollar på den på nätet.
Men tycker du att det finns en övre gräns på storleken, diametermässigt?
Jag vet inte om jag tycker det faktiskt. Det är väl bara en smak och tycke som begränsar egentligen.
Ja. Jag kan tänka att tjockleken på klockan kanske är mer.
Ja, det är väl snarare, och sen så hur alltså, som sagt, jag menar det även om man kan, alltså om man skulle ta ett perspektiv att man kollar storleken, jag menar det, låt oss säga att man hade en dykarklocka som 36 mm. För det finns ju. Men det tycker jag kan kännas lite fel, för att den är ju ämnad som en dykarklocka. Den har ju oftast en graderad ring och sådana där saker. Men jag tycker att en dressare, men det finns ju dressare som är 42 mm. Det handlar väl mer om vad tanken när man har format klockan är. Snarare än storleken. Storleken spelar ingen roll än i.
Mm. Nej, det sägs ju det.
Ja.
Men okej, okay, men bara för att har vi ett svar på den här frågan, optimala nyårsklockan, smoking, jägerlig kult eller ingen klocka? Har du andra kläder på dig på nyårsafton eller kanske inga kläder på dig på nyårsafton? Så kan man ju ha
annat, ja.
Vad som helst. Ja, fullmonti och dykarklocka tycker jag ändå är en klassiker.
Ja, precis. Våtdräkt.
Precis, våtdräkt och drassare. Det där, varför vänder man aldrig på det? Varför är det bara så här? Kan man ha sportklocka till smoking? Varför är det aldrig någon som vänder på det? Kan jag dyka med min drassare?
Mm. Men det där gick vi faktiskt igenom lite. Det var ju gått igenom tidigare när vi pratade om, ja, men om vi pratade om man kan dyka med en dressklocka. Dyka med en klocka med läderband till exempel.
Jo, men alltså, det är ju mer så här, håller den för det?
Ja,
det var mer så här, vi släpper det.
Ja,
vi släpper det. Men sub till smoking, är det bondkomplex?
Ja, lite.
Men det funkar. Mm. Högtidsdräkt, ja. Alltså frack. Ja. Eller uniform eller så. Då var vi överens om att det var
Moraklocka
eller fickur. Mm. Eller ingen klocka.
Eller ingen klocka alls.
Sen tycker vi att det var lite bajsnödigt med fickur generellt.
Ja. Men det är ju min... Ni ställer ju frågorna till oss, så att jag tänker ge min
subjektiva
åsikt om den saken bara.
Okej, ska vi gå vidare? Viggo, har du några fler frågor som du har snappat
upp? Alltså, vad har du för drömklocka om du skulle välja någon?
Min drömklocka? Ah, jag har ingen drömklocka.
Min drömklocka, tänker jag.
Nej, jag har inte en enda drömklocka.
Är det någonting du trånar efter överhuvudtaget?
Ja, det gör jag. Ja.
Mm. Skulle du kunna tänka dig att säga det?
Ja, nej. Det funkar inte för mig riktigt på det sättet, faktiskt. Jag har ju fått förmånen att få känna, klämma, prova och faktiskt även använda väldigt fina klockor. Väldigt så här, både liksom fina rent märkesmässigt men också fina rent hantverksmässigt. Mm. Jag tror att jag uppskattar klockor på andra kriterier än just så där. De klockor som jag gillar och vill ha, de känns inte så ouppnåeliga. Liksom. Jag tycker däremot att det är roligt att prova mycket olika klockor. Jag gillar klockor. Så där. Men jag har nog ingen så här riktig drömklocka. Som jag så här, den där skulle jag verkligen vilja ha. Däremot så kan jag kan snöa in på att försöka hitta ett exemplar av en vintersklocka till exempel som är liksom ett perfekt exemplaret.
Om vi säger så här, om jag skulle knuffa in en väldans massa pengar på ditt konto, vad skulle du gå och köpa nu eftermiddag för klocka?
Klocka?
Ja, vad skulle du köpa för klocka nu eftermiddag? Jag puffar in en massa pengar till dig för att du ska gå och köpa en klocka. Vad går du och köpa nu, idag?
Ja, då skulle jag gå och köpa en splitterny Rolex Sea-Dweller.
Ja.
Den vanliga keramiska 40 mm. Vilket jag också har funderat på att göra ändå.
Ja. Ja, men det är det du känner att du vill ha
jag
nu.
Jag tror att det ligger nog på min bucket list som mitt nästa köp faktiskt.
Okay.
Jag har nog återgått lite till så här klassiska bruksklockor i mitt samlande. Så där. Jag rensade ut ganska hårt och sen så har jag börjat så här bygga upp igen och då blir det liksom så här klassiker. tråkiga klockor tycker vissa, men för mig funkar de väldigt bra.
Ja, du drömmer inte så mycket, låter det som.
Nej, sjukt tråkig människa. Ja, du då, Viggo, vad är du för drömklocka?
Alltså det finns ju, alltså jag är ju så ung så att jag förväntar mig att det ska hända en massa kul saker i framtiden, men det återstår ju att se liksom. Mm. Men alltså det finns ju jättemycket, och det där ändras ju på veckobasis nästan. Mm. Man sitter och kikar på så mycket olika klockor hela tiden. Mm. Så det är väldigt svårt att pinpointa en drömklocka i sig.
Vi säger så här då. Mm. De här pengarna som du puttar över på mitt konto som jag ska smälla på en sidor eller eftermiddag. Jag behövde ju inte dem egentligen. Så att jag puttar tillbaka dem på ditt konto. Och så, så frågar jag så här, vad går du att köpa för dem?
Nej, men jag skulle vilja ha en FB Shoren-klocka.
Finns det någon AD för det i Sverige?
Nej, men nej. Då får man väl ringa utomlands helt enkelt. Det går i ordna. Ja. Med den värld vi lever i idag.
Vilken modell?
En Chronometer Blur. Mm. Den har vi pratat om tidigare. Det skulle jag vilja ha.
Bra val. Bra val. Speaking of bra val. Vad är en bra klocka? En snabb fråga. Den dök upp på Klocksnack som ett förslag på vad vi ska prata. Vad är en bra klocka? Vilka kriterier ska man utgå ifrån?
Ja, precis. Och det är en omöjlig fråga egentligen.
Det är därför KS finns.
Ja, men precis. Eller, det är ju hela grunden till alla de här olika diskussionstrådarna som finns egentligen. Och det där går ju att vrida och vända på hur som helst.
Vilka kriterier ska man ha?
Jag tycker kriterierna man ska... Okay, vad ska du använda din klocka till? Är det en klocka du ska bara använda vissa tillfällen? Ska den passa en speciell klädsel? Ska den funka i din typ av livsstil? Om du är väldigt aktiv eller väldigt stationär? Det finns ju, jag tycker man ska utgå från sig själv helt enkelt. Vad man har för preferenser. Och sen så menar jag som klockförsäljare där ska ju ge förslag då helt enkelt. Och se om man hittar rätt i sen slutändan. Inom ramen för de preferenserna som man har och de krav man har på den klockan man vill ha. Det är så det ligger till egentligen.
Ja, jag kan inte säga emot.
Nej, men det är...
Vilket klokt svar. Och jättetrist, men det är sant.
Ja, men
det är
sant. Det
man får ju bara utgå från sina egna preferenser.
Ja. För det där är ju verkligen så här, hur långt det är ett snöre fråga. Mm. Vad är en bra klocka? Och det beror helt på vad man ska använda den till och vad man gillar själv.
Här är väl tricket lite att eftersom det inte går att besvara frågan vad är en bra klocka, så får man ju istället tänka mer så här, vad är tre bra klockor? Ja. Och så får man skaffa tre klockor, minst.
Det tycker jag. För då, minst tre klockor. Ja,
vilka tre ska man ha?
Vilka tre klockor?
Ja, tre bra klockor.
Ja, men jag tycker man ska ha en nättare, elegantare klocka. En tålig klocka. Som många kallar för biter. Och en klocka som man känner sig väldigt bekväm och mångsidig och som man kan ha till vardags. Liksom majoriteten av tiden. Har man de tre klockorna, då klarar man sig väldigt, väldigt bra. Men ska vi köra en till fråga? Vilken damklocka skulle du helst vilja se på en kvinnas handled? Bortsett från, och då får inte säga en Rolex-klocka i den här frågan specifierad som.
Okej, okay, ja.
Vad ser du helst på en kvinnas handled?
Inte Rolex, nej det är helt okej. Okay. Då tycker jag att det beror på vad det är för dam.
Ja.
Men jag tycker det här, jag tycker att egentligen tycker jag att den intressantaste diskussionen här, det är egentligen det här så här herr- och damur.
Precis.
Faktiskt. Ska vi styra in på det stället? Jag kan tycka så här, jag tycker att min fru är jättefin, vilken klocka hon har.
Ja, precis.
Så. Sen blir hon extra fin, hon har en Tudor till exempel, som hon fick av mig. Men den betyder någonting, så då blir den extra fin. Så. Jag skulle inte vilja se min frus Tudor på någon annan tjej. Det vore ju corny. Så att, men herr- och damklockor tycker jag, det är en bra diskussion.
Ja, precis. Jag gillar den i personen i tråden som började nosa på det liksom, hela det begreppet. Och att jag har länge tyckt att det här med att könsbestämma klockor har varit väldigt märkligt. Mm. Och väldigt dumt på något vis också, för att många varumärken jobbar ju på det sättet, vilket är de kan ju inte vinna på det. Jag har svårt att tro att de vinner på att liksom dela upp klockor i dam och herrur. För att, jag menar, det finns mycket kvinnor som köper herrur. det är det. Men i dagsläget är det ju väldigt mycket män som faktiskt köper klockor som varumärken klassificerar som damklockor också.
Mm.
Vilket är liksom... Jag vet ju att det är vissa män som ryggar tillbaka lite då de ser att ja, men den här är en... Det är en på deras hemsida står att det är en damklocka. Men jag tycker om man trivs med den... Ja, alltså, exempelvis... Om man, ett väldigt typiskt exempel som man har sett på väldigt många gånger, det är ju Audemars Piguet. Mm. När de uppdaterade deras klassiska Royal Oak-serie.
Mm.
De gjorde en modell, en referens som är 41 mm. Och sen gjorde de en modell som de klassade som Ladies Royal Oak som är 37
mm.
Och det här är en klocka som från första början mäter, alltså känns ganska påtaglig på handleden. Större än vad liksom, måtten och dimensionerna säger på pappret. Och om man tittar på de gamla referenserna så var ju de 37 mm var ju en klass är de som en herrklocka. Men nu är det en damklocka och det är ju många män som faktiskt köper 37 mm-modellen.
Mm.
Fortfarande, men som sagt, de anpassar den för damer. De är oftast väldigt färre länkbitar på till exempel.
Mm.
Just för att de tycker att den ska passa en nättare handled. Och det jag tycker att det är tråkigt, för att det där gör ju att vissa ryggar tillbaka lite och känner att nej, men vadå, jag kan inte ha en damklocka. Det står att det är en tjejklocka. Men ja... Jag ser inte hur varumärkena kan vinna på det.
Jag kan tänka att den enda gången som jag kan förstå relevansen i att prata om specifika damklockor, det är väl när en klocktillverkare tar fram modeller som i sin hela appearance är liksom tänkta från tillverkarhållet som en sorts blandning mellan smycke och klocka. Då kan det ofta finnas en femininitet i form och design som gör att, som så här, då kan jag förstå varför man gör det, även om jag själv tycker att jag håller med dig, jag tycker jag är inne på ditt spår. Det känns inte så jävla relevant,
utan ja, det känns som flegat och ja. men å andra sidan så, jag menar, det är konservativa schweizare vi har att göra med i de flesta fallen, så
ja.
Jag förväntar mig väl inget annat just nu, men jag hoppas att det går mer åt hållet att man inte väljer att könsbestämma klockorna, utan faktiskt...
Det kanske är så enkelt som att man säger att en damklocka bara för att det ska bli lätt för mannen att köpa en klocka till sin fru eller till sin älskarinna.
Möjligt.
Så kan han välja mycket enklare. Alltså det, ja. Nej, men det, vi tycker, jag och Viggo tycker att det är fånigt att bara prata om dam- och herrklockor. Det handlar mer om så här, vilken klockstorlek och vilken klockmodell funkar på dig. Jag till exempel trivs inte med klockor som är under 36.
Nej.
Det blir liksom lite för litet. Till och med så 36 blir lite för litet på mig.
Mm.
Men jag är å andra sidan 193 cm lång, så att det blir liksom, det handlar om proportionerna kanske.
Precis.
På klockan.
Ja, absolut. Jag såg faktiskt senast idag en italiensk man på Instagram, och så scrollade jag igenom lite och så började jag kolla vad han hade för anledning, och han hade bara klockor som av tillverkaren klassificerades som nätta damer.
Mm.
Han hade extremt små, framförallt Cartier Tank med lite stenar på och även Relicot Reverso-modeller som också är jag vet i katalogerna klassas som damer, och är, alltså, nu snackar vi alltså inte midsize-modeller utan verkligen de nättaste klockorna som man kan hitta från de här olika tillverkarna. Och han är liksom stor och bitig och är tatuerad överallt, så jag tyckte det var skitballt att han gled runt med de typen av klockor. Där, som sagt, det är en
så små detaljer som gör det, tycker jag. Jag kan till exempel, vissa modeller som är 36 mm funkar bättre på mig därför att de är liksom längre från bandspets till bandspets.
Ja, men precis.
Eller bandhornsspets till bandhornsspets.
Mm.
Vilket gör att de funkar. Mycket så här militärklockor och saker.
Mm.
Medan andra klockor som är kanske 39 mm eller 40 kan upplevas som för små på mig. Där har jag ett Seiko-problem till exempel. Seiko blir alltid som en hockeypuck, för de är så korta. De är liksom korta och tjocka. Så att det funkar aldrig på min... För jag har ganska platt arm. Liksom. Är det ett handicap? Är det ett lyte att ha platt arm?
Jag har ingen aning. Men å andra sidan så tycker jag att det låter som någonting som...
Pancake wrist.
Ja, men det låter som någonting som gör att många klockor borde sitta rätt bra på en om man har ett platt handled.
Ja, det gör det. Men det är inget som missbryder en skönhet, som jag brukar säga.
Nej, precis.
Ja, men okej. Då har vi pratat om damklockor och dam- och herrur och allt det där tramset runt det. Mm. Man väljer själv.
Vad skulle du säga? Det här är ett uttryck, alltså de här förkortningarna som folk slänger sig med lite då och då. det kan ju vara lite klurigt. Det tog ett tag innan jag förstod vad de här olika grejerna man slängde sig med på forum betydde. Men ett vi har ju gått igenom det här OWG tidigare, Onward Sky. Men ett annat uttryck, det är ju VIS.
WIS. Och för er som inte gillar engelska, så One Watch Guy blir då alltså en klockskille.
Precis. Och sen så har vi det här WIS.
Ja.
Och det står ju för Watch Idiots Event.
Mm.
En person som är, ja, men som dig och mig på något sätt.
En klocknörd knasboll.
Precis. Mm. Ja. Och då kom det ju en fråga där, och den här har ju diskuterats jättemycket, och som sagt, vi har väl säkert våra egna tankar och tycken om vad som anses vara mest Watch Idiots Event. Klocka. Vad skulle du säga?
Jag har en teori. Som jag vet, vissa kommer reagera på det här nu. Men jag vill påstå, jag vill låta påskina att det som utmärker en WIS, en Watch Idiot Savan, en klocknörd knasboll, det är att man bär klockan på NATO. Inte alltid, men ibland.
Ja, okej.
Okay. Och då kommer vän av ordning ropa så här: ja, men nu säljs ju alla klockor på NATO. Man kan köpa NATO på ICA Maxi.
Ja,
jag har köpt ett NATO på ICA Maxi.
Mm.
Eller min fru gjorde det. Och då kan man tänka så här, men, ja, men absolut, visst, det finns massa klockor, Daniel Wellington och sånt, som bara säljs på NATO. Eller hur det funkar. Men grejen är att det är inte klockor som är, de liksom, ja, det är något annat. Nu pratar vi om riktiga klockor, som jag tycker då.
Okay.
Som vänder sig till klock... till horologiskt intresserade klocknördar. Vilket Daniel Wellington inte gör, och det är helt okej.
Mm.
Men om man kommer gående med en Omega Speedmaster Professional till exempel på NATO-band, eller om man kommer gående med en Rolex Submariner på NATO-band, eller en schysst vintage-klocka på NATO-band, då säger det någonting. Det är faktiskt, tycker jag, lite grann av en tell för att kunna säga att den här personen är klockintresserad på ett lite mer osunt sätt.
Ja. Men och som sagt, där finns det ju, det där kan man ju hårdra på flera sätt, men det här är inte uteslutande så att den här personen kan någonting med klockor, men i många fall så är det så.
Det jag tycker är en av de bästa tellen.
Ja.
Och då kan man tänka, då finns säkert någon som tänker sig, ja, men ni fick ju alla amerikanska och brittiska dykare i marinen fick ju Rolex och Mariner på NATO-band. Ja, fast de går inte omkring så jävla ofta i Stockholm.
Mm.
Eller någon annanstans, Göteborg. Så. Eller för den delen i London.
Och det är klart att det finns alltid undantag.
Ja.
Alltid undantag. Jag vill hålla med där på sätt och vis. Jag tycker att man skulle kunna dra det på det sättet att klockor som är inte ser så mycket ut för världen, men som är väldigt avancerade och som inte folk riktigt... De flesta inte riktigt vet vad det är för någonting. Ja. Det är ju oftast en viss klocka. Jag menar, om man kollar sådana här väldigt, väldigt avancerade time-only klockor.
Mm.
Men om du ser, nu är det här liksom väldigt extrema exempel som vanligt, men...
Nej, men kör. Topp fem viss klockor.
Ja, men om du kommer med en Philippe Dufour-klocka, time-only, då är det ju en viss. Det är ju ingen snack om den saken.
Mm.
Man lägger inte pengarna på en sån klocka om man inte är otroligt intresserad av ur.
Mm.
Så är det bara. Och de ser verkligen inte så mycket ut för världen. Det är ett varumärke som absolut inte många känner till överhuvudtaget. De är inte särskilt extremt designade, men det är, alltså, invändigt är de helt fantastiska liksom, ur ett traditionellt horologiskt perspektiv. Jag tycker även en modell från Allan Gundsöner som heter Richard Lange Pour le Mérite är, ja, men det är en viss klocka. För det är också, det finns en nu sitter jag och gör situationstecken här, men en vanlig Richard Lange.
Mm.
Och så finns den här Pour le Mérite som är väldigt, väldigt snarlik, men kostar 3 gånger så mycket för att den har lite annat lull och linje i sig. Och då snackar vi inte om tourbillon och sådana där komplikationer, så snackar vi alltså en chain-fusé komplikation. Vilket bara den komplikationen i sig är ju väldigt, väldigt nördig.
Mm. Minst sagt.
Ja, men minst sagt väldigt nördig.
Jag tror att kanske hälften av de som lyssnar på det här vet inte ens vad det är.
Ja, ska jag försöka göra någon snabb, kort förklaring utav hur det är. Det är alltså känd för se, det är en kedja helt enkelt. En liten, 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 jättelång kedja som sitter i urverket för att ge en mera jämn kraftfördelning ut i urverket. För att om man tittar på en klocka, det här är en, i det här fallet det är en generellt sett nästan utslutande som ligger här i manuella klockor. Och då är det så här att när man drar upp dem, alltså en klockas kraftfördelning är ojämn. När man säger att fjäderhuset är helt uppdraget, då kan kraftfördelningen vara lite högre. Och sen när fjäderhuset är precis på gränsen till att vara helt utspänt, då är kraftfördelningen lite lägre. Och det den här Chenfusé-komplikationen är ämnad för är att plana ut och jämna ut kraftfördelningen så att den klockan ska hålla så jämnt tid som möjligt under hela uppdragningstiden. Jag hoppas att ni någorlunda förstod vad jag menar, men det är grundprincipen helt enkelt. Mm. Och det sitter inte särskilt många klockor överhuvudtaget, och just den här klockan så sitter det väldigt, väldigt dolt, och som sagt, den här klockan, jag tror inte att det är många i världen som har en sån här klocka utan att kunna en hel del om klockor.
Jag tror jag kan också tänka på klockor som är lite enklare. Mm. Om jag ser någon som har, bortsett från det här med NATO-band då, till exempel, så kan jag tänka att folk som går omkring med väldigt risiga vinterklockor är ju oftast klocknördar.
Ja, absolut.
Så, det är sällan som någon har en gammal risig Heuer från 73.
Å andra sidan så är det ju många som i dagsläget, i och med att det har blivit lite trendigt med den här typen av gamla dresser, så är det ju många som köper gamla vintage som Egor, ja, och vintage-chatinor och Eterna och allt sånt där. Och slänger på kanske ett NATO-band på dem, ja, och går runt med dem och egentligen inte kan så mycket klockor överhuvudtaget, men de tycker den ser schysst ut.
Ja, man kan luras av en vintage som Ega på färgglatt NATO.
Ja,
så är det ju.
Verkligen. Så är
det. Det kan vara snyggt. Mm. Men man blir ingen whiz för det.
Nej.
Jag kan också tänka, gud vad jag älskar att prata om Seiko. Jag kan också tänka att lite mer avancerade Seiko-klockor bevna i Sverige brukar också vara ett tecken på att man kanske är lite mer intresserad än snittet.
Ja, men precis. Eller precis, avancerade Seiko-klockor i vita ädelmetaller burna utanför Japan, skulle jag säga, sådana hårdrar på. Mm.
Ska vi hugga något mer, lite mer lättgreppbart?
Ja.
Vilken är årets största one-hit wonders?
Det är ju Seiko Paddy. Tveklöst. Tycker du också?
Tycker jag.
Ja, det tycker du.
Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag faktiskt. Det är en schysst klocka, men vilken hysteri vi går.
Ja, det är helt sjukt.
Det är galet. Det var helt galet. Ska vi släppa det bara?
Ja.
Ja, vi går vidare. Finns det något annat sådär? Vilken... Har vi någon annan så här årets obegripligaste trend kanske? Jag har en.
Vilken då?
Tudor.
Okej.
Okay. Japp. Jag knyter an till årets första avsnitt.
Okej.
Okay. Och så säger jag att Tudor Black Bay blev ju lite obegripligt med alla dessa varianter och variationer.
Var det så trendigt då?
Men det blev ju trendigt, för att det kom ju så många annorlunda.
Okay.
Kändes det som. Men eftersom det kom så fruktansvärt många modeller, så i princip så här, om man gick du in på en uraffär eller på ett klockforum vart som helst i världen och sa så här, jag skulle vilja ha en klocka som har blått och grönt, då dök det upp liksom en Tudor Black Bay. Tillsammans med andra varianter. Det spelar ingen roll vilken liksom, hur den uttryckte det. Det blev en Black Bay hamnade alltid på bordet. Klocka i brons, Black Bay. Klocka med svart fridig, Black Bay. Klocka med röd, Black Bay. Black Bay. Och så, ja.
Finns något för alla helt enkelt.
Ja.
Jag vill ha lite mindre klocka. Ja, Black Bay.
Ja, eller hur? 36 mm, 40 mm, 42, 47, 53, 20. Dam, herr, hund, katt. Du vet, bara så här. Så
okay.
Ja, det är nog min, men det är nog också min. Ja, det tycker jag var konstigt.
Obegripligaste trenden.
Nej, jag vet inte, obegripligt, men jag tycker det var märkligt.
Jag sitter och medan du pratar om det här, sitter jag och funderar lite vad jag egentligen skulle svara på den frågan.
Vad skulle du svara?
Nej, men låt mig säga Seiko Paddy, va.
Det har ju redan sagt det.
Ja, men det är svar på den här frågan också.
Ja. Mm. Vad tycker du om Seiko var ju faktiskt en fråga som dök upp.
Precis. Ja. Och där har vi redan pratat om. Det är så här, jag tycker inte så mycket. Jag läser så här, jag är inte så insatt i det. Och det har jag ju sagt tidigare. Det är så här, jag kan inte så mycket om det.
Det kanske inte är så mycket att vara insatt i. Eller jag vet inte. Jag tänker
men jag kan inte så mycket om det. Nej. Så att det är så här, och jag hade gärna kunnat mer om det egentligen. Men ja, på något sätt måste man ju begränsa sig ibland. Ja. Man kan inte kunna, jag, tyvärr så kan jag inte kunna allt om allt. Det är mycket jag försöker. Så jag kan inte så mycket om det, så att jag har inte så mycket att säga tyvärr.
Nej, jag har inte heller så mycket att säga om Seiko. Jag tycker det är trevliga klockor, men ja, liksom det som...
Nej, precis. Jag tycker också en del ser schysst ut. Ja. Men ja, jag har inte kommit dit än, helt enkelt.
Det är som bilmärket Lexus. Det är bra skit, men... Ja. Okej, årets roligaste klocka då?
Roligaste klockan?
Säg body.
Huvudet exploderar. Vi pratade om roligaste släppen i basavsnittet, men nu har det ju gått, nu har det gått snart ett år. Och det har ju kommit mycket klockor på vägen där.
Jag kan säga helt ärligt att jag tycker inte att det har varit särskilt roliga släpp.
Okay.
Alltså sådär, eller roliga släpp, det är alltid trevligt med nya modeller och nya klockor. Omega Planet Ocean, nya.
Den ceramiska, är den du talar om eller är det något annat?
Ja, den nya som kommer, kronografen.
Okej, okay. Okay.
Den tycker jag är schysst. Men roligaste, det vet jag inte.
Nej.
Men jag är ju lite tråkig, jag gillar ju såhär. Ett märke som jag däremot tycker har varit roligt i år, det har faktiskt varit Breitling. Tycker jag har släppt lite såhär kul klockor.
Ett roligt släpp tycker jag är när Patek Philippe lanserade sina Nautilus-klockor. Jag tycker det var skitkul.
Berätta.
Alltså det är ju många som höjde på ögonbrynen och tyckte det här var ju jättemärkligt, vad håller ni på med? Men alltså jag tycker det här var helt rätt. Det var ju superroligt att de valde att släppa en Bauta vitguldskronograf med baguetteslipad index. Folk blev ju jättekränkta. Det är ju jättekul. Och nej, men jag tycker att det var helt rätt, hur rätt som helst. Det är så här, låt dem göra vad de vill. De är bäst.
Nej. Okej.
Okay. Ja, nej, men det är min syn på det. Jag tycker att det har varit jättekul att läsa alla sektioner om bara nej, usch vad ful den är, lalalala. De går ju som smör, varenda person som har fått köpa dem, vad jag har hört, helt enkelt har ju tagit dem på direkten.
Jo, absolut. Jag har inget att säga emot det.
Jag tycker det är ballt.
Det är skithäftigt, men det är väl lite så här... Varför blir folk så arga på en klockor?
Ja, jag vet, jag tycker det är jättekul.
Ja. Eller varför blir det? Vi har ju suttit här hela året och
varit arga på klockor.
Och varit arga på allt möjligt. Det är klart, det här med klockor är ju onekligen ett ämne som engagerar.
Ja, precis. Och det är upp mycket starka känslor.
Japp. Så att, låt oss gå in på... Låt oss prata om elefanten i rummet.
Ja, okej.
Okay. Mm. Låt oss prata lite klockbranschen.
Ja.
En fråga som faktiskt som dök upp, det var ju så här, liksom, är klocknördar viktiga för klockbutikerna?
Det är ni givetvis. Det är ni ju. Alltså, klocknördar det spelar ju roll. Men sen så kanske inte så stor roll som vissa målar upp tillsammans, som att det är liksom den starkaste kraften i klockbranschen. Men det skulle vi inte riktigt vilja säga. Majoriteten av de kunder jag har haft att göra med har ju inte, enligt min uppfattning, känns som klocknördar eller klockentusiaster i det här fallet. Sen så beror det såklart på vad man säljer för någonting. Men de flesta som jag har haft att göra med har inte varit det, skulle jag säga.
Det beror väl på också riktigt vilket angreppssätt man lägger på det.
För ja,
å ena sidan så har det ju så här, är det klocknördar som hänger på Klocksnack eller på Watch You Seek eller något annat? Är det liksom avgörande för en klocktillverkares försäljningsvolymer? Nej, det tror jag inte.
Det tror ju verkligen du och jag att det har någon egentligen stark koppling.
Jag tror att betydelsen snarare ligger väl i att om du ska köpa en klocka, om liksom Jan Banan eller någon annan ska köpa en klocka och börja googla runt efter klockor, så
precis,
kommer man
ju det är ju det många gör i dagsläget. Jag menar, det är en sån fördel som internet har gett.
Det som händer då är att man hamnar på något klockforum någonstans. Ja. Det behöver inte vara Klocksnack, det kan vara liksom något annat. Men jag tror att så här, forumen generellt sett har ju en betydelse för att hålla intresset för klockor ur brett perspektiv. Håller det intresset uppe. På det sättet så blir det ju viktigt kanske mer för liksom branschen som sådan eller för enskilda tillverkare.
Ja, men precis, snarare än faktiska butiker.
Ja, precis. Ja. Precis. Så tror nog jag att det kan vara. Så. Sen så tror jag att det är kul att Klocksnack har bra samarbeten med ett antal butiker. Liksom. Så,
det, ja, absolut. Det har varit jättekul. Och det är ingen som förlorar på det. Då är det återigen dags för vår eminenta urmakare Henrik att svara på lite frågor.
Årets sista, ska tilläggas.
Absolut.
Så vi kan väl faktiskt passa på att önska Henrik god jul.
Ja, god jul,
och gott nytt år. Och tacka för ett härligt klockår 2016.
God fortsättning.
Och god fortsättning.
Vi och folk vill ju ofta veta hur en klocka mår inombords. Och då talar man ju gärna om att mäta tidsavvikelsen, klockans amplitud och även dess gångreserv. Hur bör egentligen liksom förhållandet vara mellan dessa? Är det bästa sättet för att säkerställa klockans välbefinnande utan att behöva öppna den och titta urverket? Finns det andra sätt och hur går det till i så fall?
Nej, men där du beskriver det är faktiskt ett bra sätt. Det, för att avgöra konditionen på ett verk, det man behöver göra det är egentligen att köra en testcykel när klockan är fullt uppdragen. Sen vänta i 24 timmar och göra exakt samma test efter ett dygn. Och där vill man inte ha några större variationer och avvikelser, framförallt inte i vad vi i en teknisk term kallar för exet, alltså gångavvikelsen i sekunder per dygn. Den ska gärna röra sig kring detsamma, för att det, på en klocka som mår bra så att säga, så avviker inte det där så mycket. Amplituden kommer att sjunka eftersom det finns mindre kraft kvar i fjädern. Men det är också därför att de här det trots att kraften i har gått ner fortfarande lämnas liknande värden så att säga, ja, då är ju allting som det ska vara.
Men anser du, Henrik, att man kan avläsa en klockas servicebehov enkom genom att mäta dessa olika faktorer och sätta den exempelvis i en timegrafer?
Nej, egentligen inte, för ofta är det så här att i slutet av, alltså när en klocka har gått i ett antal år och oljorna är helt torra, då börjar den gå väldigt bra igen. För att då försvinner den friktion som oljorna innan har skapat. Så att det kan egentligen finnas två skäl till att en klocka går bra så att säga. Men så det bästa är ju såklart att granska den under lupp för att se oljornas kondition, eventuella slitage för att vara på allra säkra sidan. Men jag tycker ändå att de här mätningarna säger väldigt mycket också.
Men inte allt?
Nej, absolut inte allt.
Henrik, när vi ändå har det här så tänkte vi har ju lyssnare som är jätteduktiga på klockor och vet exakt hur allting funkar, men vi har också lyssnare som kanske är mer intresserade av det estetiska kring en klocka, som inte alls har lika bra koll på hur faktiskt ett mekaniskt urverk funkar. Jag kan erkänna själv, jag har inte så superbra koll på, jag vet ju ungefär hur det funkar, men det skulle ändå vara kul att höra hur funkar egentligen ett mekaniskt urverk?
Ja, om vi börjar bakifrån då så att säga, så har vi kraftkällan som i ett batteridrivet urverk, en kvartsklocka är då batteriet. I en mekanisk klocka så används istället ett fjäderhus med en fjäder monterad inuti som då lagrar kraft för att klockan ska kunna gå. Från fjäderhuset så har man då ett löpverk utav hjul som då agerar kraftfördelade, egentligen reducerade för att kraften i fjäderhuset ska kunna räcka så pass länge som det ändå gör. I slutet av kedjan på löpverket så finns det ett gånghjul som då är en del i den reglerande delen av klockan så att säga. Gånghjulet agerar tillsammans med haken genom att ömsom hindra kraften från att passera och ömsom släppa igenom kraften så att visarna kan röra sig framåt. Det är också det här som gör att en mekanisk klocka får en väldigt flytande rörelse på sekundvisaren genom att haken ömsom släpper igenom kraft och stoppar kraft lite beroende på vilken svängningsfrekvens klockan har, men mellan 4-6 gånger per sekund, och det ger ju en väldigt svepande rörelse. För att reglera då så att tidsangivelsen blir exakt, då kommer vi till den sista delen som då är balansringen. Det är en väldigt, väldigt tunn spiralfjäder som är monterad på en viktring kan man kalla det för. Som då svänger och haken levererar kraft till den här ringen för att den ska kunna svänga ut i en frilöpande bana. Och när den då kommer tillbaks då löser den ut haken igen, som gör att gånghjulet forceras ett steg framåt och levererar kraft ut genom den här kedjan igen.
Så att, men basically kan man säga att det absolut centrala, det mest centrala i racket eller i en mekanisk klocka, det är dels fjädern, därför att det är fjädern som genererar massa kraft, ja, som klockan behövs, eller som behövs för att vrida visarna och köra tiden framåt. Och sen så är det massa små pryttlar som egentligen
men precis,
reglerar den här kraften så att det blir liksom rätt tid av det.
Just så.
Ja. Grymt. Viggo, något att tillägga? Mekaniskt kontra manuellt kontra automatiskt då?
Ja, precis, Henrik. Skulle vi kunna gå in lite mer där på vad är egentligen skillnaden på en automatisk och en manuell klocka rent konkret?
Ja, till att börja med, så båda två är ju mekaniska klockor, så i grunden är det ju samma typ av konstruktion. Den automatiska klockan har ju då det tillägget, ja, man kan kalla det för en komplikation egentligen, den funktionen att bärarens rörelser genererar kraft till fjäderhuset genom att det finns en rotor monterad på automatdelarna som svänger samtidigt som man rör sin handled, så svänger den runt inuti klockans boett. Och genom en kedja av hjul här så dras fjäderhuset upp genom ett hjul som är monterat på utsidan av fjäderhuset som är direkt kopplad in till fjädern. Automatiska klockor har ju vissa drar upp bara åt ena hållet medan andra drar upp åt båda, och där finns det ju då en särskild typ av hjul som kallas för klinkhjul som kan egentligen genom att rotera åt antingen medurs eller moturs från driven på det här hjulet snurrar alltid åt samma håll oavsett åt vilket håll som den övre delen av hjulet snurrar, och det är det som då kan göra att en klocka dras upp oavsett om rotorn snurrar medurs eller moturs.
Vi fick en annan fråga som jag tycker är rätt kul och intressant och väldigt roligt ur ett perspektiv, och det är just det här om ett komplicerat och högt finisherat urverk faktiskt behöver betyda ha någonting att göra med igångsäkerhet och precision. Och om den ser är relevant. Jag skulle säga att ett komplicerat och högt finisherat urverk behöver ju faktiskt inte ha någon direkt koppling till en klockas precision och igångsäkerhet.
Man kan väl nästan dra en biljämförelse.
Ja,
faktiskt.
Ja, men absolut. Ja. Absolut.
Ja, om jag går och köper en Dacia. Mm. För 50 000 eller vad de då kostar, så kommer den ju ta mig runt på gatorna på samma sätt som en Rolls Royce.
Ja.
Men det är liksom två olika upplevelser.
Ja, men,
det är väl det som det handlar om.
Alltså, och när det kommer till just fine watchmaking så är det ju liksom eller sån här åttaårologi, så handlar det inte om, alltså, där handlar det inte längre om det mest precis urverk längre. Det handlar om hantverket bakom.
Ja,
om traditionellt urmakeri.
Ja.
Att man sitter och finisherar med urverken på det sätt som man gör i dagsläget. Det behöver egentligen inte ha någon direkt korrelation med precisionen whatsoever.
Men alltså det är så här, att köra här på motorvägen, det är 110, men det är skillnad på att köra 110 och sitta i rumänskt polyester. Mm. Eller köra 110 och sitta i brittiskt handsytt
kalvläder.
Kalvläder, stackars kalven.
Ja. Men alltså, för så är det, behöver inte vara, alltså, ur den synvinkeln behöver inte vara relevant överhuvudtaget alls. Där får man ju helt enkelt bara välja själv hur mycket man värderar just de grejerna.
Och
jag tycker det kan vara jättekul, för det visar ju på, det är ju gammal tradition.
Mm.
Om man tittar på det från början, varför man använder sig av vissa typer av finisheringar utav urverk, det var ju generellt sett i äldre fickur, för man ibland ansåg att det skulle plocka upp damm helt enkelt, den här typen utav finishing vi gjorde på urverket. Och sen så är det även en sån här gammal så tradition helt enkelt med Guds allseende öga som ser alltså att varje komponent i ett urverk skulle vara finisherat till liksom högsta kvaliteten, även fast man, det är ingen annan än urmakaren som ser vad som har hänt där inne. Så ska.
Det är lite det är ju det som är din urmaka grej.
Ja.
Det eller hur?
Ja men alltså ja. Det handlar om sån här gammal, det börjar med de här kalvinisterna. Ja. Ja, men det är där det kommer ifrån från första början. Det här var ju jättedrivna. Ja, nej, men, ja. Ja. Men så att, nej, ur den synpunkten när det kommer till gångsäkerhet och precision så behöver du faktiskt inte ha någon direktkorrelation överhuvudtaget.
Grejen är väl så här, det är väl så att ett vanligt Rolex-verk som är rätt fullt.
Mm. Ja, precis, det är inte särskilt avancerat för kanske överhuvudtaget. Alltså, det är inte särskilt snyggt på något sätt alls.
Eller ett vanligt ETA-verk eller liksom ja. Celita eller vad det är. Eller hur det kallas. Så de går ju oftast lika bra som ett sajtverk.
Ja, absolut. Ja. Och i vissa fall till och med bättre.
Var det första frågan som vi gav ett rakt och redigt svar på, tror jag.
Det är så. Ja, annars har vi bara flugit runt.
Jaha. Det och det här med årets flopp då.
Ja. En annan fråga också som jag tycker kan vara lite intressant. Mm. Och där kan vi hålla på att spekulera hur vilt och brett som helst egentligen. Och det är vad vi anser vara goda, kloka, bra investeringar i dagsläget och på sikt i form av klockor.
Ja.
Har du har ju säkert tankar om det.
Har jag?
Jo, men det tror jag att du har ja. I alla fall.
Nej, jag tror väl att det är så här, det blir lite på hur man ser liksom på en god, säker investering. Det finns inga säkra investeringar.
Nej, men så, precis. Alltså, det finns ingen spåkula där folk vet vad som händer i framtiden.
Vad är det man investerar sig ur, liksom, eller för? Är det liksom, är det apokalypsen? Ja, men så här, vadå, köp mat liksom. Mm. Är det, men visst, om vi ska ut...
Precis, är det zombieapokalypsen, då är det bara köpa en stor glycin liksom, som du kan slå
ja, eller hur, typ som en Half Hunter. Jag har ju en sån som vissa vet. Den kan man gömma zombies i.
Ja, du kan ju fånga zombies i den.
Ja, herregud, zombie trap. Där gick priset på den upp faktiskt. Ja. Eller hur? Nu har vi hittat ett namn på det också, zombie trap execution.
Zombie trap Half Hunter glycin.
Nej, men skämt åsido så tror jag att om man ska investera i klockor, det smartaste jag har läst tror jag om att bygga upp en liten förmögenhet på att investera i klockor, det är väl att då ska man börja med en stor förmögenhet.
Ja, faktiskt. Så, du ska redan ha pengar för den.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är ju skittråkigt. Och det är ju, egentligen, jag tycker att det är ganska trist att prata om klockor ur investeringsperspektiv. Därför att, alltså, men jag kan fatta frågeställningen.
Och jag fattar också, men jag tycker att alltså, spekulation dödar ju ganska mycket marknader också.
Absolut. Men det finns säkert så jag
tycker,
man...
men jag tycker fortfarande att det är rätt schysst att den här typen av spekulation i klockor faktiskt inte har gått så långt än.
Nej.
Men dock så har man ju sett det på de auktionsresultaten nu i november, att det börjar komma till en sån nivå som konsten har varit de senaste 10-20 åren. Och det, ja, jag vet inte, jag vet inte.
Kanske ingen höjdare.
Nej, men jag tycker inte det är någon höjdare.
Men en grej som jag faktiskt däremot kan tänka, man kan vända lite på, vi tweakar frågan lite, så tänker jag så här, vad är prisvärt och bra att köpa nu som fortfarande inte har blivit så där superapdyrt, så tycker jag att om man nu ska slänga sig med ett lite luddigt begrepp, så bra vintage.
Ja.
Bra, välhållna klockor i hyfsat originalutförande. Ja. I riktiga, gedigna metaller av olika märken. Som inte märken som så här dussinmärken.
Mm. Och även utav, alltså, om du går på de här lite mer välkända tillverkarna, så finns det ju massa där också. Då också kostar de en slant mer. Men de kommer ju i allra flesta fallen, tror jag, bibehålla värdet och säkert stiga en del också.
Ja, sen tror jag så här, bra vintage tillverkas det inte längre någonting av.
Nej.
Utan där får man ju scouta det som finns. Mm. Och där har du ju ett utbudet är fortfarande hyfsat. Så att du kan få tag på klockor som är rätt fina. Som, du kanske inte får märkesprestigen, men rent så där klockmysmässigt så är de ju extremt intressanta, tycker jag. Jag tycker de är jätteroliga liksom. Där kan man fortfarande köpa ganska rätt bra investeringar. Och där tycker jag, nu skjuter jag lite för höften, men det känns ju som att i takt med att märkesvintage ökar i pris, så ökar ju även priset på annan vintage.
Ja. Och där finns det även, det finns fortfarande möjlighet att göra en del klipp där på olika auktioner och pantbanker och så.
Ja.
Även om, jag menar, den möjligheten har ju begränsats någorlunda också. Men sagt, det finns ju, det är inte helt kört där än så länge.
Nej, men precis. Sen kan jag väl tänka ibland så här, kan jag få för mig att vissa så här transitional Rolex kanske bör sticka lite uppåt i pris.
Ja, men precis. Och det har man ju sagt sett på till och med relativt moderna varianter som har tillverkats senaste decenniet.
16710, vanlig Rolex GMT Master.
Ja, men precis. Absolut.
Vi kan väl, även om inte vi behöver inte gå in på våra privata samlingar och vad vi har. Men vi kan ändå säga vad vi har på armen idag, och så kan vi få ge ett litet utlåtande, för är det här någonting som kommer att vara hållbart närmsta åren? Ja. Viggo, vad har du på armen?
Jag bär ju en Breitling-klocka. Faktiskt.
Oj.
Ja. Denke blev faktiskt förvånad när han såg mig glida in med den här klockan. Han var inte riktigt beredd på det.
Nej.
Han var omedveten om att jag faktiskt ägde den. Men den här är framförallt... Jag gillar den väldigt mycket. Den är inte särskilt märkvärd och intressant utologiskt perspektiv överhuvudtaget, skulle jag säga. Men jag tycker
vad är det för modell? Vad heter modellen?
Det är en Super Ocean Heritage. Det jag tycker är kul med den är att den är inte supervanlig. Det är en dykarklocka, så den funkar jättepraktiskt för mig. Jag kan bada med den och latcha med den ganska mycket. Den är gjord i stål, så det är ingen liksom superavancerad metall heller. Den visar tiden, den visar datumet. Ja, sagt, det är bara en klocka som jag gillar och går igång på. Och som många andra tycker, den är lite märklig på något sätt. Jag gillar det. Jag tycker man kan likna det med när John Mayer sitter i Talking Watches och tar fram sin IWC Aqua Timer. Det är en sån här klocka som man bara tycker om. Och den är också lite märklig, och det är många andra som säkert tycker den är skitful. Men jag gillar den här.
Jag tycker den är snygg. Jag tänker sig tumme upp.
Ja.
Jag kör Omega Speedmaster. Typ. Men den är, även om den som Viggo då tycker snarkklocka, så är det ju faktiskt att den är... Ja, jag tycker det är en av de bättre modellerna.
Och jag sitter och snackar, men jag kan säga att jag har ju en exakt likadan själv.
Ja. Ja. Det är en av de få klockorna som man faktiskt kan så här, bara det är en perfekt vissklocka faktiskt, ja. Måste jag säga, för den kan man verkligen köra på olika band. Det finns en mängd olika länkar man kan ha på. Man kan köra på NATO-läder, racingläder, whatever, och det är en bra klocka om man bara vill ha en klocka men ändå känna sig lite klocknördig, så är det en bra klocka att ha. För att man kan förändra den så pass mycket bara genom att byta band.
Och det är ingen som... Alltså, det är aldrig fel. Alltså, du kan gå in på en du kan gå in i en butik där bara säljs Patek, och personalen där kan inte liksom... Man kan inte säga ont om den klockan överhuvudtaget.
Nej.
De kan inte vara liksom oimponerade, liksom, för det är en viktig klocka.
Ja, precis.
Och den är välkonstruerad, den är prisvärd, det är liksom, det finns liksom inga fel med den klockan överhuvudtaget.
Den är smart och snygg.
Ja.
Okej, ska vi runda av lite?
Ja.
Förväntningar för 2017.
Ja.
Vad är dina förhoppningar och dina your hopes and prayers?
Ja, förhoppningen, alltså den största förhoppningen är väl egentligen att den svenska klockindustrin ska få lite uppsving.
Två kul saker. Nästa år är faktiskt KS klockstags 5-årsjubileum.
Ja, precis. Det ser vi fram emot om något.
Ja, först kommer vi ha en... Vi ska faktiskt ha en fest tillsammans med Nymans. Datum är inte helt spikat, men det kommer vara en klockstags Nymans-kalas. Och sen så är det också så att framåt höstkanten... Det här har inte vi sagt ett ord om till någon ännu, men det kommer att bli en hejdundrande 5-årsfest för klocksnack. Det kommer bli någonting i hästväg. Alla som har varit på ett KSGTG vet att det är korvfester som äter duga.
Ja, wow.
Massor med nördiga män som träffas på konstiga ställen.
Men vi ska inte avskräcka kvinnliga medlemmar som är sugna på att komma dit.
Absolut inte.
Det är städad stämning.
Det är väldigt städat. Och framförallt är det faktiskt sjukt trevligt. Man får träffa väldigt mycket extremt trevliga människor.
Och jag tycker häftigast med det är att det är så kul, för det är så mycket olika människor.
Exakt.
I olika åldrar. Och det som är så himla fantastiskt med det här nu, liksom, är att alla kan mötas i det här konstiga intresset som är klockor.
Mm, precis.
Och komma överens och bråka och tjafsa. Men ändå liksom det är jättefint liksom. Man kan sitta med, nu är jag ganska ung liksom, jag kan sitta med en 60-årig farbror och vi kan sitta och prata klockor och komma jättebra överens om det liksom, oberoende av att, ålder och skeden i livet och
ja,
sådär.
Det är helt fantastiskt.
Det är supercoolt.
Det är helt suveränt, och det ska vi fira på Klocksnack extra mycket nästa år med vår 5-årsfest. Så det kommer bli en höjdpunkt.
Ja, det ser jag fram emot.
Jag med.
Vi vill såklart tacka alla ni som har lyssnat på en podcast och pallat med våra gnälliga röster de senaste månaderna. Det har varit superkul, det är jättekul att ni, en del av er, gillar det.
Ja, det, jag tänker så här, Viggo, det är faktiskt säsongsavslutning. Det är sista avsnittet för året. Så att jag skulle, både jag och Viggo skulle vilja dels tacka Klocksnack och Klocksnacks medlemmar för att ni har orkat lyssna på våra groteska utsvävningar.
Ja, precis. Och även alla andra utanför Klocksnack som har pallat med och lyssnat på oss.
Exakt. Även alla andra utanför Klocksnack som inte är forumrävar. Och från Klocksnacks sida skulle jag vilja tacka Nyman Sur för att ni har velat göra det tillsammans med oss. Det var ett mycket bra initiativ från er. Och det varit väldigt uppskattat.
Ja,
och roligt.
Det har varit fantastiskt kul.
Från oss alla.
Till er alla.
En riktigt god jul.